På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Sådär, låten Viggen med bröderna Lindqvist tonar ut och samtidigt skriver vi in första veckan av februari i våra kalendrar. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hockeypuls podcast som denna gång gästas av en person med ett av Sveriges mäktigaste CV:n. Eller vad sägs om det här? OS-guld, 2 VM-guld, 7 SM-guld som spelare och ledare, Stanley Cup, medlem av Triple Go Club och endast en av 4 svenskar som vunnit det jag nämnde ovan. Och dessutom innehar han poängrekordet i svensk hockey och är den enda blågula hockeyspelaren som nått 50 baljor i NHL. Och jag har knappt någon luft kvar i lungorna här när jag välkomnar Håkan Loob till podden.
Oj, tack så hemskt mycket Adam.
Ja, alltså när jag läser upp det där, känner du då att men jag hade en rätt skaplig karriär ändå?
Ja, det är klart. Men sen samtidigt så känns det lite overkligt. Man tänker tillbaka och det är klart det är lång tid att tänka tillbaka till när man börjar en gång i tiden och vad man har varit med om. Så att det känns lite overkligt. En liten gute från Slite på Gotland alltså, och kan få varit med om det här. Men lite flyt och otroligt målinriktat, så då kan det gå.
Ja, vi kommer ju såklart att landa i det här senare avsnittet också och grotta ner oss ordentligt. Men jag är ju lite nyfiken, Håkan. Du sa ju förra året, 60 år ung, att ja, men nu går jag i pension. Men jag har ju pratat med både spelare du har haft och ledare du har jobbat med. De säger ju att men Håkan Loob, det är en sanslös vinnarskalle med ett varmt hjärta. Och då tänker jag så här, inte kan han ha distanserat sig helt från hockeyn, eller har du det?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Men sen har jag, nej, det har jag inte. Men jag har ganska bra förmåga att ändå ta ganska tidiga beslut om vad jag vill och vad jag ska göra. Så att jag kan landa lite soft, inte liksom gå från klippkanten och rakt ner. Så att egentligen hela tiden, vare sig jag slutar i Färjestad eller slutar i Calgary eller vad jag än har tagit för beslut, så jag har tagit dem ganska tidigt så jag ska få en bra, så att säga, ja, helt enkelt landning.
Men vad gör du då idag, när du säger att du fortfarande är lite insyltad i ishockeyns värld?
Ja, jag är ju scout åt Calgary på lite konsultbasis, eller på lite. Ja, egentligen så har de ju gett mig ett område som heter hela Europa när det gäller pro-scoutingen. Så att det är klart, visst det är ett ansvarsfyllt arbete, men samtidigt så har det varit lite grann utifrån mina premisser. Att jag, nummer ett, att jag inte är så kallad amatörscout, vilket ju innebär att man ska titta på alla ungdomar som är på väg in i draften. Det hade varit alldeles för arbetsamt, för då måste man vara otroligt energisk och man måste vara i princip i alla ishallar i både kanske i Sverige, Finland och Schweiz, överallt. Så att det var jag noga med att säga, att pro-scout, yes, och sen att jag inte har en jättemassa resedagar och hotellnätter. Så att det är lite grann som jag sa på mina premisser, men ändå ett ansvarsområde med tanke på att det är hela Europa.
Men kan vi då säga att du ljög där och då när du sa att nu går jag i pension?
Ja, ljög. Det var en vit lögn som han sa.
Precis.
Nej, men det är väl, du är inne på dig själv. Det är ganska svårt att bara lämna alltihopa. Och jag tyckte att skulle man få liksom en förutsättning som jag nu har fått, så det känns inte som... För säger man pension, då har man liksom lagt ifrån sig all energi och all inspiration och allt sånt där, va. Men lite grann åt det hållet, och det, för mig är det bara för att ansvarskänslan och det här 24-7 som det så fint heter på engelska, att dygnet runt egentligen vara närvarande, ta starka, stora beslut och så vidare, va. Det kändes som att det var väl därifrån jag har tagit pension så att säga. Nu hjälper jag, stöttar och försöker att bidra, om än med lite grann, till Calgary Flames då, för att givetvis de ska bli framgångsrikare än vad de har varit och är.
Och du har någon slags position i CHL också, om jag har förstått det rätt.
Ja, jag har två stycken uppdrag här i Europa så att säga, som är väldigt begränsade. Det ena är att sitta i Champions Hockey Leagues styrelse, och den andra är att vi startar en association för klubbarna i Europa som heter EHC. Och där sitter jag också med i styrelsen och är vice ordförande. Men som sagt, arbetsinsatsen där är ju ganska liten, utan det är också där mera dela med sig av erfarenheter genom alla åren. Givetvis till både resten av styrelsen, men också lite grann till våran VD som ska ha kontakten med över 80 klubbar i Europa.
Färjestad då, klubben i ditt hjärta. Det är inte så att du springer runt där i Löber Arenas katakomber och fortfarande säger vad du tycker och har lite åsikter om saker och ting?
Nej, absolut inte. Och det var väl en av förutsättningarna när jag sa att jag skulle sluta, och även i god tid meddelade styrelsen att jag redan i oktober, man säger, det innevarande säsongen, sa att det här kommer vara min sista tid i Färjestad. Och med det sagt också att lämna över, det var ju att absolut inte störa de som skulle ta över. Men de har ju givetvis fått, och framförallt i det här fallet Peter Jakobsson som är nuvarande GM och sportchef, att han får gärna kontakta mig. Men vi har inte haft så där jättemycket kontakt sen jag slutade.
Alltså hur lätt är det egentligen? Jag tänker som med din profil och bakgrund och att du lever i Karlstad också. 11 år som spelare i föreningen, 21 år som ledare. Du måste väl fortfarande ha någon slags väg in i klubben och kanske någon som du stöttar upp eller bidrar med, ja, men all kunskap och erfarenhet som du har samlat på dig.
Nej, egentligen inte. Okay. Alltså, jag tror det är ganska viktigt att hålla isär det där, att man pratar ju om framtid och man pratar här nu med framåt och uppåt och att det ska göras förändringar och så vidare. Då är det upp till de nya att om man vill behålla det historiska perspektivet lite grann, både när det gäller så här, hårda saker och mjuka saker. De mjuka sakerna är människorna som har varit med förut och kanske byggt lite grann av historiken och kulturen som har funnits och hela tiden lagts på allt eftersom. Vilket jag också var med och kom in och började hjälpa till med att bygga en kultur som både fanns där och som skulle förändras och läggas till. Så att, men med det sagt så tycker jag att nu är de här nya människorna, det är deras premisser nu hur man vill använda, som i mitt fall, det historiska perspektivet eller historiska kunskapen och ta det framåt så att säga. Och det kan man aldrig, jag ska inte vara så på så att oj, nu måste de ringa mig, och för då blir det att då springer man där och så har man massa åsikter om varför inte det och varför det och så vidare. Så att jag tycker det är ganska viktigt att man lugnar ner sig själv och ger ett utrymme till de människorna som ändå har fått jobbet, antat det och har en förmåga eller en förhoppning om att man ska kunna utveckla det i den tidanda som är nu. Mm. Och det är inte samma applicering av saker på problem idag som det kanske var för ens för 10-15 år sedan.
Nej, det låter ju väldigt klokt. Men hur ser du då på dagens Färjestad utifrån? När du och jag sitter och spelar in det här, en 8:e plats i SHL-tabellen och kanske inte på en position som man tänkte sig att Karlstad-laget skulle vara när säsongen inleddes. Många förutspådde att de skulle vara topp 3 lag, men det har de inte varit. Så hur ser du på det som har hänt den här säsongen och kanske sedan du lämnade 2017?
Ja, det är klart att man som med ett jättestort grönvitt hjärta så vill man ju att laget ska ligga högst upp hela tiden. Men jag har också en erfarenhet av speciellt mina sista år som lite ansvarig, att det är ganska komplicerat. Man kan inte ta någonting för givet. Det är inte samma sak idag att ha kanske 7-8 spelare i laget år efter år efter år. Ganska stora förändringar som sker. Sen givetvis har man ett ansvar att försöka och se till att de förändringarna blir på rätt sätt. Men jag tror att det är lite grann det att man ser nu att sanningen som jag föreställde mig i alla fall mina sista år, att den kommer fram mer och mer, att det är ganska tufft. Jag tycker att många har en påse pengar där man kan faktiskt bygga ihop ett ganska bra lag som kan vara ganska konkurrenskraftiga i SHL idag. Så att konkurrensen därmed är hård bland de 14 lagerna, och det får Färjestad också känna av.
Men det finns ju ändå fantastiskt fina förutsättningar i Färjestad, som man äger arenan och allt i sin egen regi, en god ekonomi jämfört med många andra SHL-klubbar, och det finns ett jätteengagemang runt föreningen. Och nu har det ju inte blivit guld på 10 år faktiskt nu, och senaste finalen var 2014. Vad är förklaringen till det, att Färjestad har ramlat lite efter kanske om man jämför med 90- och 00-talet?
Nej, men några av faktorerna har jag nämnt redan. Sen det finns kanske inte just de här, ska jag kalla sig på engelska för franchise players. Alltså det är de här som kan driva ett lag i princip, jag ska inte säga ensam, för det kan man aldrig. Utan,
men Jörgen Jönsson-typerna, ska vi säga så?
Lite åt det hållet, och helst idag så behöver man kanske ha, om inte det finns en, två så starka, så behöver man kanske ha 5, 6, 7 som är snäppet därunder. Och jag brukar säga så här, det låter ju hemskt, men jag tycker ju att det måste vara mer hierarkiskt heter det, i ett omklädningsrum. Det får inte vara att alla har samma personligheter, eller alltså att det bara ska vara 20 stycken som ska vara med, utan det måste finnas ledartyper både på och utanför, och inte minst utanför. Jag tror ibland man underskattar det, att man vill ha de här pådrivarna som är både positiva, glada, men också ha lite grann som Conny Evensson brukar säga, eller vi sa om Conny, de svarta ögonen. Va? Och det här är ju personligheter som är i och ur. Ja? Men är man ur, då är man ju ödmjuk, öppen och så vidare. Men är man liksom i, då är det ju faktiskt prestationen som gäller. Och där behöver man ha sådana som har både erfarenheten och kunskapen att driva det.
Och det är sånt moment 22 på något vis. För de typerna du nämner urholkas ju svensk hockey av säsong efter säsong. Vi ser hundratals spelare bort i Nordamerika, nere i Europa och även i KHL. Så det här naturliga liksom kretsloppet och hierarkin som du pratar om, en alfahanne och sen där efter och där under, så finns det typer. Det kanske är svårt att sätta idag, eller vad tänker du kring det?
Ja, det är svårare. Sen tror jag just att kanske när man pratar om spelare eller man pratar om rekrytering överhuvudtaget, så tror jag också att man måste ta in det. Jag vet ju att fler och fler pratar om det här med karaktärer. Men jag tror man behöver verkligen djuploda det. Vad innebär det? Då måste man ju ha en egen åsikt om vad det innebär, och så ska man försöka fylla med personer som är innanför de här ramarna eller kan tänja på ramarna så att det är tillräckligt. Och det är klart att ibland är det så, till exempel om man fostrar en egen junior, vad vill man med en junior? Inte bara kunskapen att spela, men kan man också få den karaktären inbyggd i och med att man får ha dem under flera år när man rekryterar utifrån? Har man verkligen gjort den researchen som är väldigt grundläggande just i ledarskapskaraktären? Och det där vi ser på isen, det ser man ju när man ska ta honom, man har sett den åtskilliga gånger spela. Bra matcher, lite sämre matcher, och hitta den sortens, så att säga, karaktär. Men det här andra som är för mig är egentligen lite mer av en mjukvara. Sen vet ju vi att lite grann som du säger, har man liksom både karaktären på isen och är riktigt duktig, och så har man ledarskapskaraktär och egenskap. Ja, men det är klart, då är man inte i SHL. Då är man någon annanstans, och framförallt kanske i NHL då.
Ja, och det är ju den problemformuleringen som svensk hockey hela tiden måste tampas med. Att men spelare stannar i snitt 2 år i en förening. Sen sticker de vidare till något annat uppdrag. Det är legoknäcktssamhället som vi har sett i hockeyns värld de senaste 2 decennierna, kan man väl säga.
Ja, och spelarna, om jag får bryta in det, spelarna har ju inte direkt någonting emot det. Jag brukar skoja och säga att när Wayne Gretzky blev tradad från Edmonton till Los Angeles, dörrarna öppna. Mm. För då fanns det inga där. För jag vet ju när jag kom till NHL att blev man tradad, så var det oftast för att laget inte ville ha en. Och då känner man ju nästan, jag ska inte säga skam, men åt det hållet i alla fall. Va? Men idag, det är nästan som det är tvärtom. Det är en ynnest att någon ny vill ha det, och de vill ge det en ny roll och en bättre roll och så vidare. Va? Så att rörelse, både friheten och möjligheten, den är mycket större idag.
Sista frågan här då om Färjestad. Tycker du att det är rätt personer på rätt poster? Nu pratar du om Peter Jakobsson, general manager slash sportchef, och Stefan Larsson, vd. Larsson som har varit i föreningen sedan 2014, hösten där. Ser du dem och övriga i den här ledningen vara de personer som för Färjestad till nästa guld?
Jag tycker att man har, sen jag lämnade, man har skött saker och ting ganska bra. Man fyller arenan, man har ett jättestort intresse. Så att jag tycker i många hänseende så gör man ett väldigt bra jobb. Sen är det ju alltid det sista. Man vet ju som sagt, som jag är inne på, konkurrensen i en liga. Man vet också att heter man Färjestad BK så kommer inte lagarna oftast hit och gör sina sämsta matcher. Eller man åker någonstans när Färjestad kommer, så är man ganska preparerad. Så det krävs väldigt mycket. Det jag kan se idag som det kanske är det att man saknar lite grann erfarenhet rakt över linjen om man tittar på både tränare och general manager, sportchef och så vidare. Så att, men det är ju någonting man måste få skaffa sig. Sen om man hade kunnat haft någon eller några som hade haft lite mer erfarenhet, så kanske det hade hjälpt och underlättat. Men jag tycker nog att de sköter på ett sånt sätt så att man kan titta framåt.
Ja, nu är frågan, är du redo för det här, Håkan?
Ja, det återstår väl att se, men så redo man kan bli.
Ja, exakt. Och alla ni lyssnare som har varit med tidigare vet ju att nu är det maxpuls, och då innebär det att vi har snabbfrågor till vår gäst och även fördomar. Men vi inleder ju med det första. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Thomas Rundqvist.
En okänd talang?
Bordtenniskung.
Mm-hmm, spännande. Här ska inte jag ställa några följdfrågor, så vi kanske kommer tillbaka till det senare i avsnittet. Ditt sämsta respektive bästa köp?
Sämsta köpet är en Ford Escort orange som jag hade väldigt kort tid som rasade ihop.
Okej. Okay. Och bästa?
Bästa köpet, Jaroslav Spasek från Pilsen till Färjestad.
Ja, då har du tagit igenom det första hindret här under maxpuls. Nu är det ju fördomar, och här kan jag skjuta högt och jag kan skjuta lågt. Det brukar vara lite både och under det här segmentet. Och vi kör igång. Du tillhör den skara av människor som anser att god fredagsavkoppling, en kväll i soffan med en dokumentär om andra världskriget på tvn och en bit apelsinchoklad i handen.
Ja, det är inte mig emot. Det har inte hänt så ofta, men du nämner saker som jag gillar väldigt mycket, och det är kunskap och information om andra världskriget. Jag gillar att chilla på fredagkvällar. Men
du gillar inte apelsinchokladen alltså?
Nej, den är jag inte. Chokladen är inte min grej överhuvudtaget.
Nej, jag var nära på att stryka den delen av den här fördomen.
Kom igen, Adam.
Men jag prickar väl in, är det en 75% i akkuratess här i den här fördomen då kanske?
Ja, det är det. Det måste jag erkänna.
Utåt sett kan du påstå att du önskar att någon slår dina poäng och målrekord. Men i själva verket stämmer inte det.
Det är helt rätt.
Okej, okay, det är så.
Ja, annars vore det. Jag kan vita lögner kan jag dra, men då skulle jag dra ytterligare in. Det är helt klart så att jag inte vill det, men sen tror jag att alla rekorden kommer att slås.
Ja, en annan sak. Alltså 76 poäng säsongen 82-83 står sig än idag, och du är den enda svensk som jag nämnde inledningen som har nått 50 måls gränsen i världens bästa hockeyliga säsongen 87-88. Vilken av de här två prestationerna tror du kommer slås först av någon svensk?
Jag tror 50 mål faktiskt. Jag tycker vi har några superduktiga spelare där borta som har den potentialen och det kunnandet i sig. Det som skulle kunna vara med 76 poäng, det är ju att man trots allt har ökat matchantalet så pass. Men med tanke på diskussionen om hur mycket bra spelare vi tappar varje år till både NHL och andra ligor, så ja, det kan vara lite knöligare.
Vem ser du av dagens NHL-svenskar vara där och liksom, ja, men toucha i alla fall 50 baljer?
Nej, det är ju Elias Pettersson, Sinebadjen och Peter Forsberg, håller jag på att säga. Men
tänk om han aldrig spelar idag, det hade varit fint, du.
Ja, då hade det varit slaget för länge sedan.
Ja, jag kan tänka mig att du menar Filip Forsberg, eller?
Ja, men så.
Ja. Och det här, med tanke på utvecklingen vi har sett i NHL också de senaste åren, där det görs mer och mer mål och poängtotalen hos spelarna börjar närma sig 110-120 poängs gränsen, så är det väl inte omöjligt med den här trenden att vi kommer att få se det under 20-talet?
Nej, jag tror på det, för som du säger, och framförallt när man tittar nu hur bra enskilda spelare börjar bli powerplay. Och powerplay, det kommer ju upp ganska ofta nu med tanke på att reglerna har ju förändrats lite grann, och man får med sig med powerplay kanske om man har fått på länge, och där är det många som är väldigt duktiga att både skjuta och passa och sova, så att
Ditt svenska rekord där, 76 poäng. Bud Holloway var ju nära att slå det 2013. Per Ahlbrandt försökte också, nådde över 70 poäng året därefter. Och du var ju inne på det, att det är ju fler matcher som spelas idag jämfört med när du var aktiv. Och det är ju det som är så mäktigt med ditt poäng, att du snittade 2,11 poäng per match. Och just den noteringen kan väl aldrig någon slå, eller?
Ja, det blir svårt. Ska man ju upp och göra 710 poäng på 52 matcher, det är klart att det låter ju inte så där jättetroligt. Men nej, där kan jag erkänna att tänker man tillbaka, okej, vi hade våran så kallade lobfemma med Samuelsson och Rundqvist och Janne Ingman och brorsan Peter, och det är klart, vi spelar ihop i vått och torrt, vi spelar jättemycket i matcherna, vi spelar boxplay, powerplay, men ändå när 2,14, det räcker ju faktiskt att man blir sjuk eller man blir lite småskadad, så tappar man ju den farten, och ska man helt plötsligt inte göra något poäng på en 3-4 matcher, då ska man ju börja göra 4-5 poäng per match. Och det, och det här jag har sagt när man frågar mig om det här, hur ska man slå det? Ja, nummer ett är ju att man spelar långt, långt fram i laget i alla, både powerplay och boxplay. Så för att även i boxplay kan man göra shorthanded mål och så vidare. Va? Så, och det gör ju inte speciellt många idag. Antingen spelar man powerplay eller boxplay. Så att, och sen att man måste få vara frisk, och man måste ha allas förtroende, både spelares förtroende men också ledarnas förtroende i att det du är utsatt för att göra, att du får göra det och kan göra det.
Hör du, har vi bockat av det mest tröttsamma samtalsämnet för dig nu, med tanke på att jag kan tänka mig att det här är det de flesta tar upp med dig i intervjuer och samtal med människor du stöter på?
Ja, minst 5 gånger varje år.
Är det just minst 5 också? Okej.
Okay. Ja, det är det.
Du äger bara 2 bälten, varav ett har du haft halva ditt liv.
Ja, det var lite kryptisk fråga eller påstående eller för ja.
Men pricka in den.
Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Det känns ju som att jag i alla fall en minimal människa som inte har spritt ut mig för mycket och inte tagit på mig för mycket och därmed eller inte klarat av mig, och kanske har 2 bälten. Du får nog bara precisera det vad du menar.
Ja, men jag tänker liksom att du är en person som kanske inte kastar pengar runt omkring dig, och har du hittat ett bälte som håller och hjälper dig att hålla byxorna uppe, då nöjer du dig med det så länge inte de går sönder.
Ja, nej, men det är helt rätt. Det är helt rätt. Jag ska inte säga att jag är minimalistisk, men jag är väldigt lätt alltså att hålla mig till min läst, så att säga. Och både har haft min fru, vi har faktiskt årsdag här om ett par dagar, och det är 43 år.
Oj, grattis.
Så det är ju, ja, tack. Och det är ju tecken på lite grann min inställning och min personlighet, kan jag nog tycka, ja. Så att nej, och sen kan jag säga så, det är ju bara att titta på min karriär också. Jag har ju representerat väldigt få föreningar. Så att min att ty sig till saker och ting som jag själv både respekterar och kan ha en bra relation med, det är oerhört viktigt för mig. Och det är nog en av de stora anledningarna varför jag stannar kvar. Liksom har jag varit Färjestad trogen hela tiden. Det var Calgary som gällde. Och när jag växte upp, att det var min moderförening i princip. Så att de här 5 klubbarna som jag representerar, det är jag stolt över att jag har gjort. Men det har varit på grund av lite grann det här, tilliten, respekten och relationsmöjligheterna.
Ja, och de värdena och att du blev stöpt just i den formen. Hur skulle du förklara det?
Nej, men det är som med allt, det är miljön man växer upp i. Alltså det här med jag håller på att säga, sanningar och osanningar eller fake news, att de var minimerade till mina föräldrars sanningar och egentligen den, som jag sa, miljö man växte upp i hemma på Gotland i Slite. Jag hävdar det hela tiden, att det är där saker och ting skapas och det är där din karaktär skapas, alltså hur mycket du får liksom göra själv, hur mycket ansvar du får ta och hur mycket hårt jobb du själv dessutom vill lägga ner. Så att den här uppväxtmiljön har ju kreerat mig, jag skulle vilja säga till 80% i alla fall, 75-80%.
Och du har ju tre brorsor och en syrra, och alla bröder spelade hockey på hög nivå. Två, du, ja, inklusive dig då, till NHL, och två på högsta svenska nivå. Alltså de dusterna, alltså jag har själv syskon, de måste ha varit hänsynslösa där ute på hockeyplanen när ni växte upp.
Ja, det var de. Det kan jag villigt erkänna, och det var inte alltid med torra ögon, håller jag på att säga. Men det var en kamp, och det som kanske man måste tala om, det att vi är ju tre bröder som var födda liksom inom i princip 3 år. Jag har en brorsa som är född i juli 57, sen har jag en som är född i januari 59, och jag själv är i juli 60. Så att då kan du tänka dig, och jag som liten där, jag blev oftast slängt till både höger och vänster, men hade väl ett motto att resa upp och kom igen och kom tillbaka. Och jag brukar säga att den avgörande rollen för mig, att jag verkligen ville ta för mig, det var när jag var väl en 5 år och storebrorsan var väl 8, när han som vanligt kanske bara plågade mig lite grann och gav mig lite skit. Så när jag drog till han med min vänster neve så slog jag ut en tand på honom. Så att där kände jag väl, jag att det fanns en viss kraft i mig, och att andra kanske förstår att den här är inte att leka med, den här lilla sparven.
Men ingen av bröderna har vandrat vidare till ledarpositioner inom ishockeyn, om jag förstått det rätt?
Nej, men det var så när vi liksom kom fram, och så här, nu hade jag ju som flyt så att det bara flöt på. Jag fick ju börja få betalt lite grann i Färjestad, men framförallt när jag flyttade till Calgary och sådär. Det var ju inte annars så lätt att kunna livnära sig helt och hållet på ishockeyn eller på idrott, sin idrott. Vilket gjorde att man skaffade sig jobb, och brorsan var ju elektriker och så vidare. Och det är väl lätt då att man har ett yrke och kanske till och med utbildat sig, som kanske inte händer så mycket nu för tiden. Vilket gjorde att han vill ju givetvis säkerställa med sin familj, han hade ett bra jobb och allt sånt där, och då var väl kanske inte det så nära till han att bli tränare eller annan sorts ledare. Sen fanns det ju inte så många positioner i en klubb. Jag vet ju, när jag blev sportchef så var jag egentligen nästan den första sportchefen i Färjestad BK. Det var ju Conny Evensson, men han var ju oftast, det var ju både tränare och liksom sportchef, så att det har ju vidgats ut, så nu finns det ju fler positioner att få en framförallt i en SHL-klubb då. Så att, men då var det inte så. Då fick man satsa på de här med lite mer privata arbetsposterna, så att säga. Och därför tror jag också att även Peter, som största brorsan heter, och Janne, som också blev elektriker, att man satsade på, som man kallar det då, för riktiga yrken.
Du har en förhoppning att det en dag ska produceras en dokumentär om dig med titeln Gudfadern, ett liv i hockeyns regi.
Nej, verkligen inte. Okay. Nej, absolut inte. Utan, nej, jag kan nog känna då är då, nu är nu, och framåt är framåt. Så att, det är kul att man fortfarande blir ihågkommen som att man ändå gjorde någonting bra, men att få någon sånt, det behövs inte.
Du, smeknamnet Gudfadern, vad är det sprunget ur?
Det är inte egentligen jag överhuvudtaget, utan det var ju att man gjorde en artikel om Färjestad BK, och högste chefen då var ju Lars Glennert. Och det var till och med en bild på honom, att han var uppklädd i smoking och allt det här. Och man såg ju Färjestad BK som tycker jag, att kanske felanvänt ord, maffia, och att man drev väldigt mycket av svensk hockey, man var på väldigt mycket frågor, man var långt fram i sin egen utveckling med både arenan och andra saker om att äga saker och ting. Så att det var med Lars, och sen klart, sen när Lars väl började, skulle sluta, så det är klart det kanske bara flyttades över, men jag har egentligen aldrig riktigt blivit kallad det, utan det är med Lars då.
Men jag minns någon rubrik, jag tror att det var i Aftonbladet, där det stod familjen. Och sen var du i fokus med personer runt omkring. Det var ju Thomas Rundqvist, det var Bengt-Åke Gustav som nämndes, Tommy Samuelsson, Bo Lennartsson, det finns ju fler att nämna, Conny Evensson, och det finns andra som har varit inne och snurrat också i Färjestad. Och just den här Glennert-auran, jag vet inte om, ska vi kalla det så? Först Kjell Glennert, mångårig ordförande, som tog Lars brorsan över. Alltså, kan du med din erfarenhet och att du har varit i föreningen under så pass många år förklara hur det här satte sig i väggarna? För det är ju en klyscha som ofta används, men som kanske är lite väl svävande ibland.
Ja, nummer ett så finns det ingenting som sitter i väggarna, utan det här sitter hos människorna. Och jag vill påstå det, jag brukar vara stark och säga att det heter RR, och det handlar ju om respekt och relation. Mm-hmm. Och Kjell Glennert som startade egentligen hela den här processen, det var ju föregångare till honom också, men när han gick in och blev ordförande så var det precis det som han stod för. Han hade visade respekt och hade respekt med sig. Han skapade relationer som gjorde att Färjestad BK hela tiden var i framkant. Och det här började ju redan på 60-talet, inte ens Färjestad var i närheten att spela i högsta serierna. Men det där växte ju fram, och så kontinuiteten. Om man tittar på Kjells ordförandeskap så var han ju bortom 30 år som ordförande. Jag tror han var tangerade någonstans 32-33 år. Alltså kontinuiteten med den här respekten och relationstekniken, det gjorde ju att det fanns en oerhört stor stabilitet. Och med det sagt så alla som kom in i Färjestad under hela den här perioden, de hade ju liksom bra bäddat och kunde tillföra det de var duktiga på, men att stabiliteten fanns där. Och den bara fortsatte. Och jag tror det där i människorna ligger den andan, och det är därför man pratar om att det finns i väggarna. Det är ju så att nya människor kommer in, man tar med sig det i sin egen själ, så lägger man till vissa saker själv givetvis för att skapa en ännu starkare kultur. Men att det sitter i väggarna, det är väl bara ett uttryck.
Ja, och det är väl kanske där grundfundamentet i Färjestad har funnits genom alla decennier på de posterna. För jag tänker, om man ser till era guld på 00 och 2011 och på 90-talet, det är ju olika tränare vid varje tillfälle egentligen, förutom Per Jonsson då. Och mycket av dagens framgång kan jag tycka i SHL och så tillskrivs vissa tränare och vissa ledarstabar. Men i Färjestad verkar framgångsreceptet ha varit ett annat, och det byggdes på ett annorlunda sätt.
Ja, jag tror att på något sätt så tror jag de flesta som har kommit till Färjestad, de har förstått redan innan när de har tagit jobbet att det finns en viss ribbhöjd här. Alltså man kommer inte till Färjestad och ska klara 1,75, utan man ska alltså klara i princip 2,42. Och det är klart att har man fått det föreställt sig att det här är interna så att säga krav och förväntningar, och de finns definitivt efter ett tag när man blir lite framgångsrik utifrån, och då, det finns liksom inget, du kan inte tro annat än att du får inte lov av porslinsväst, utan du måste ju ha stålväst, va? Du måste förstå det att det här är professionell idrott på väldigt väldigt hög nivå, och ju mer du förbereder dig på det, jag menar, man pratade ju väldigt mycket om den fysiska träningen, att man ska träna mera, och till slut så sa man att den som tränar mest vinner. Så är det ju inte idag, utan det är det omvända, att den som är egentligen mentalt bäst förberedd på det andra är nästan självklart att du måste träna, annars är du inte, du kommer inte klara av det. Sen finns det vissa som slarvar ändå kanske, men det här andra, att förbereda dig till vad är det vi ger oss ut i? Mm. Alltså, är det en kamp, eller är det, spelar vi bara för att det är roligt och sådär? Och det är den här kombinationen av ingredienser som är så viktig för att man ska vara en vinnare. Det får inte vara en avsaknad på något av det här, att man har en bra inställning, att man har en bra support så från föreningen eller från ledarna eller vad det må vara. Så att det är ju det som gör att det blir komplicerat. Det är det som är så intressant av det här. Alltså, varför blir vissa framgångsrika och inte andra? Men sen kan man ju alltid till. Ja.
Ja, det är jätteintressant resonemang. Men jag kan tänka också att, eller jag kan tycka när man blickar mot Färjestad och Karlstad, så i alla fall tidigare, kanske inte på samma sätt nu, men så det har kallats familjen och maffian som vi har pratat om tidigare, men också någon slags nu får du ursäkta mig här, men inte sektkänsla, men det har ju också varit att många som kom in utifrån har ju kanske haft svårt att ta sig in i den här inre kretsen och blivit långvariga. Och varför tror du att det har varit så?
Nej, men nummer ett att det har funnits så många där. Du nämnde ju ett antal, va, som jag sa, så att när man kom in att man hade stor respekt för och så vidare. Va. Och det är klart att då finns det ju måste man ju också ha en acceptans och förståelse för att det som finns där är bra. Kommer man in och tror att nej, men det här är inte bra, vi ska förändra det här och jag ska ändra på 100% om jag är ny tränare. Eller jag ska, då blir man inte så där långvarig, tror jag.
För alltså det handlar om att förädla och förbättra och inte förändra egentligen då?
Ja, men exakt, jag har alltid sagt det. Kommer du in så finns ju redan 60-70% där. Alltså bland de människorna som har varit med, som har tagit över. Liksom, så det blir den här skiften, successionen som det heter. Va? Då finns ju det redan där. Och kommer man in då och har tron om att man ska ändra på 90-100%, det får man väldigt jobbigt för att klara av att göra det. Och dessutom så har man ju inte respekt för det som har varit. Och det tror jag, den kombinationen är väldigt, väldigt viktig. Och det tror jag man inser vare sig man är spelare eller tränare eller högre upp, att där är det viktigt att förstå att jag ska förändra vissa saker, men vissa saker finns där.
Kan man säga att är det Stefan Larsson som är nya maffiabossen och under honom så är det Peter Larsson och sen är det Johan Penneborn där under. Det är liksom den trio nu, eller?
Ja, alltså det blir ju så, och det var det jag nämnde i ett omklädningsrum, finns ju en viss hierarki, och så ska det ju finnas en viss hierarki givetvis i management också då, va? Men hierarkin ska ju alltid bygga på givetvis att alla ska veta vem som gör vad, men att den som gör vad också ska göra det med respekt och relation till de övriga. Så att det här går ju åt alla håll, och det är det här som är så viktigt, att ska man få människor att trivas och må bra och utöva sitt yrke på det bästa möjliga sätt, så är det ju det här som jag tjatar om, att man måste ha respekt för varandra och man måste skapa en relation som kallas grund och botten för tillit.
Det händer att du, när du har svårt att somna, ligger och räknar på hur mycket pengar du skulle haft idag om du stannat i NHL eller valt Malmö vid återkomsten till Sverige 1989.
Händer aldrig.
Okej, det händer aldrig. Nej, just det. Nej. Ja, men vi pratar om att du är ju kanske inte lagd åt det hållet rent ekonomiskt. Det kanske inte är sådana saker som är särskilt värdefullt för dig. Så här prickar jag fel med den fördomen.
Ja, det gjorde du. Nej, jag har helt andra värderingar. Sen vet ju jag, precis som alla andra, att det är inget otyg eller dåligt att ha pengar. Men jag vet också att jag fick lära mig en gång av FBI borta när jag spelade NHL, för de hade kom in och hade information om faror som lurar runt hörnen, och då sa de alltid det, att en sak ska ni veta, med pengar så kommer problemen.
Ja, men kom FBI in i Calgarys omklädningsrum och berättade om det?
Ja, men det var NHL hade ju, att man hade information om vissa saker som kan uppstå, och det var alltid från, ja, du förstår säkert, både ekonomiska scams och med droger och alkohol, och hade den sortens information till alla lagen och generellt. Det är ett omhändertagande som NHL sköt på ett jättebra sätt. Nu vet jag inte om det funkar så idag, men då gjorde det.
Nej, jag har aldrig faktiskt hört det förut. Rätt mäktigt att FBI har varit inne och föreläst för dig och dina lagkamrater, måste jag säga.
Ja, men det är ju så att man kan ju ta till vissa saker för att man ska se till att saker och ting är bra och funkar. Att man inte utsätter människor för onödiga saker.
Men om jag säger Håkan Loob är lika med en principfast man, håller du med då?
Ja, det, till stora delar. Visst kan jag väl nog liksom böja och bända på vissa principer, men jag tycker nog det. Så att det man säger och gör, att man ska kunna stå för det, ja.
För jag tänker, dels när du väl flyttade hem 1989, som jag läst på här, så bestämde du dig redan innan den säsongen att nej, vi ska hem till Karlstad efter den här säsongen. Och samma sak när du la skridskorna på hyllan 1996. Och nej, nu är karriären över. Och det som är så fascinerande här är ju att 1989 vinner ni Stanley Cup. Du har en fin säsong med 85 poäng på 79 matcher. Och säsongen när du lägger av här hemma i Sverige också. Alltså du snittar ju över en poäng per match. Så är ju en, ja, i slutspelet så är du otroligt bra också. Så att det är det jag tycker är otroligt fascinerande med dig så retrospektivt, att du la ju av och gjorde vissa förändringar när du var väldigt högt upp kvalitetsmässigt.
Ja, men det var, jag har sagt det många gånger, jag var väldigt noga med att jag bestämde mig väldigt tidigt vad jag ville göra i princip till nästa år. Och det så har varit fallet hela tiden. Jag bestämde mig väldigt tidigt att jag skulle flytta hemifrån Calgary ett helt år innan. Och var inte sen med att tala om det också för de som ändå skulle göra förändringar utifrån att de visste att det här, så här blir det. Sen var det många som trodde att man skulle kunna övertala mig i alla fall med både hockeymässigt och ekonomiskt. Men,
ja, men jag tror att Cliff Fletcher, general manager i Calgary, han måste ju haft otaliga övertalningsförsök.
Ja, de försökte ett par gånger, men jag tror de insåg ganska snabbt ändå att det här, att den här killen, han kommer inte, det är ingen bullshit, utan han kommer nog stå för sitt ord och princip fast.
Ja, jag har sån enorm respekt för det, men hade du tackat nej oavsett vad de slantat upp och erbjudit?
Ja, det hade jag gjort, och det var inga dåliga siffror på den tiden som lades upp och arrangemang som skulle göras för mig och min familj skull, så att jag var så du säger princip fast, och det var verkligen så, och det här med rykten också när jag väl hade bestämt att flytta hem, att det fanns ju någon eller några som var på att jaga ganska hårt här från Sverige också och försökte landa mig, men nej, jag om det är, för jag blev ju också kallad för dumskalle när jag flyttade hem från Calgary, för att allting låg ju framför mina fötter. Det som du säger, jag har gjort nästan 200 poäng på 2 år, 50 mål och Stanley Cup-mästare och allting
hela vägen. I den här prime-åldern också, du var väl 28 bast också?
Ja, 28 år. Nej, det, och det var ju många som kanske inte rakt i ansiktet på mig, men lite grann i ansiktet också, sa att det var bland det dummaste beslut de någonsin har hört talas om, och det varken före eller efter har tagit sådana beslut. Men nej, jag tyckte, och det viktigaste är att man sitter här idag och säger att det var ett väldigt, väldigt bra beslut.
Mm. Och du ångrar inte säga, idag?
Nej, men det, ånger, det är någonting som inte är bra för det. Va? Så att för mig, nej, jag kan inte gissa på om jag hade haft så mycket bättre om jag hade stannat 5 år till och haft 150 miljoner på banken. Det är bara spekulativt och gissningslek. Va? Så istället för att säga så här att ja, nej, men de åren som jag har haft sedan jag flyttade hemifrån Calgary har varit alldeles, alldeles utmärkta. Utom 2020 då.
Hur svårt var det att tacka nej till Percy Nilssons miljoner och bossen i Malmö som ville ha dig till klubben där vid den 1989-slängen?
Nej, det var inte svårt heller med tanke på det vi precis pratade om. Det med att, okay, att jag hade bestämt mig för att det var Färjestad som skulle gälla, och att jag hade bestämt mig också för att försöka skapa ett civilt yrke. Och hade ju inte fullföljt mina gymnasiestudier och var ju lite grann ute på hal is där. Och sen så kände jag nog att inspirationen att komma hem igen den var så stor. Och jag hade ju då också 2 barn som framförallt äldsta Henrik skulle fortsätta i skolan någonstans och var 8 år. Och så att det fanns många parametrar där som gjorde att vi försökte skapa någon form av familjär trygghet, men även för mig en trygghet kring det civila.
Men visst var det att Percy försökte muta din fru Marie, alltså med förutsättningar runt om hockeyn, och att han försökte skapa som ett helhetspaket för hela familjen?
Absolut, han försökte skapa ett socialt trygghet, och han visste ju att min fru kom ju ner från Skåne och Blekinge, och att det kunde vara en trigger point. Och sen var det här med arbete, för vi alla visste ju att när vi väl kom hem så skulle ju frugan börja jobba. Hon var ju undersköterska, och de jobberna, de fanns ju överallt. Så att han försökte med mycket och släppte fram folk som ringde till mig i hans organisation och sådär. Och jag ger han cred för det, för det är som du själv sa, jag menar, hur hade det sett ut idag om Filip Forsberg skulle välja att komma hem i sin prime och inte är äldre än vad han är, och vem skulle jaga honom då? Jag tror nog att alla 14 klubbar skulle vilja jaga honom, så att det är klart att visst var det väl så, och Percy gjorde ett ärligt försök. Han hade ju tagit ganska många spelare från Färjestad redan innan, så att han försökte igen, men nej, jag ger honom cred för försöket, men som sagt, jag var väldigt inställd på att flytta till Karlstad.
Men så här, nu har det ju runnit rätt mycket vatten under de här hockeybroarna. Du har ju själv sagt att Djurgården nobbade dig innan du gick till Färjestad när du spelade i Karlskrona där i slutet av 70-talet. Och här pratar vi om att nej, Malmö kändes inte rätt när jag vände hem. Vilka fler klubbar har du tackat nej till som har hört av sig?
Nej, ingen.
Är det sant, Håkan?
Ja.
Okej.
Okay. Nej, jag tror att det här växte fram, att det här lilla galningen han har det är bara Färjestad i hans huvud, va? Så att det inte är en enda svensk. Jag kan säga så här, det måste jag nämna, men det blev aldrig någonting. Det var en schweizisk klubb. Vi var ju mycket nere i Davos och spelade Spengler Cup på det. Då var det en schweizisk klubb som var lite intresserad, men det blev aldrig någonting, så jag behövde inte ens säga nej. Men nej, jag har inte varit på något sätt jagar av speciellt många, håller på så här, väldigt få ska jag säga. Och det här med Djurgården var ju inte ens, jag var ju inte, det var ju min kära vän Tommy Töppel som försökte och rekommendera mig till Djurgården. Men
visst var han inte förbundskapten för juniorlandslaget då och hade sett dig mycket?
Han var och jobbade på förbundet som utvecklingsansvarig på ungdoms- och juniorsidan. Och vad det nu hette kommer jag inte ihåg på den tiden. Men alltså, han var ju, hade väldigt mycket med just pojklandslag och juniorlandslag att göra, ja.
Och sen tipsade han Färjestad, så han har ju liksom varit en bidragande kraft till att du har tagit dig framåt i karriären, va?
Han var ju A och O för mig, för när jag spelade ju på Gotland och TV-pucken och allting. Det var ju han som såg till att jag fick komma på ett uttagningsläge till pojklandslaget. Och sen pratade han säkert varm för mig när jag väl var där. För det är inte så lätt kanske att synas och höra som gotlänning, då man är lite försiktig och sådär. Men han såg ju till att jag i princip kom med på pojklandslaget, och med den starten och så gick det ju med bra fart via Karlskrona. Och Karlskrona där givetvis med brorsan var där, men sen att jag hamnade i Färjestad, det behövde ju inte ens Tommy säga så mycket om, för då var jag på väg och då spelade jag juniorlandslaget. Men hade jag inte fått den rivstarten på grund av honom, så hade jag aldrig blivit någonting, det tror jag inte.
Yes, yes, då har vi avklarat rond 1 och rond 2, och nu är det Fakta utan i Hockeyfulls podcast. Och Håkan Loob, min kära gäst den här veckan, ja, ni hörde ju inledningen hans resumé, och han har ju en fantastiskt fin spelarkarriär, men har ju även de här åren, 21 år i Färjestad som general manager och president, som det så fint heter också. Har du satt ut dina egna titlar, eller är det andra personer i klubben som gjort det?
Nej, jag har inte satt ut några titlar och aldrig strävat efter det någon gång, men det kanske bara växte fram i svensk hockey att man skulle nämna personerna vid titelnamn.
Ja, och jag tror att i den här faktarutan så kommer vi nog ta två inriktningar. Det blir nog lite spelarspår och även några ledarskapsfrågor och det du har varit med om på den posten.
Ja, egentligen bara Loben.
Ja, och gudfadern där skulle vi stryka, vad vi sa det så.
Ja, det är inte jag, så att Gudfadern 2, nej. Nej, det var Lars Glenn, så den ska jag nog inte ta till mig.
Nej. Pelle Bäckman gästade i podden här, den tidigare guldtränare med Färjestad och många fina år i Modo och Frölunda och andra klubbar. Han sa ju det, Håkan Loob, hockeyns Maradona. Vad tänker du när du hör det?
Nej, det är ju... Ja, vad ska man säga? Jag blev smått generad, men det är klart, Pelle har ju haft mig och sett mycket hockey och vet mycket hockey, så det är klart, men det är en ynnest och en ära att få höra någon som är så pass initierad kan säga något sånt.
Jag såg ju aldrig det. Jag var ju inte tillräckligt gammal för att uppfatta vad ishockey var när du la av, men jag har ju tittat på YouTube-klipp och gamla highlights och så. Du hade ju sån skön tyngdpunkt och balans. Hur tränade du upp det, eller var det bara medfött?
Nej, men det är nog både och. Det var nog genetiskt. Både min mamma och pappa hade ju fördelar med sina kroppar, håller jag på att säga. Jag har sagt det, mamma var ju våldsamt vig och smidig. Och ja, ganska kort i rocken, om man får uttrycka sig så. Och pappan hade ju en jävla bollkänsla. Han spelade ju väldigt mycket fotboll på hög nivå. Och den kombinationen, det genetiskt gjorde väl att jag ändå hade en bra förutsättning. Sen, och det visade sig att min mjukhet i kroppen gjorde väl att jag kunde åka med mycket, mycket lägre åkstil än de flesta. Sen var det en otrolig fördel för mig, för att det var väldigt svårt att komma åt mig. Min kraft låg väldigt lågt ner, och både när jag åkte skridskor, mina skär och allting gjorde att jag åkte ju faktiskt ganska bra skridskor om man jämför med många andra på den tiden.
Hur var det då? Jag tänker, hockeyn på 80-90-talet var ju så pass mycket mer våldsam än vad den är idag. Tror du just att de här sakerna och egenskaperna var till din fördel just i den aspekten? Att du klarade ändå undan rätt mycket av de här tuffa och hårda spelarna som höll en borta på grund av skador?
Ja, det var helt avgörande. Jag tittar tillbaka på det idag, att hade jag varit 7 centimeter större eller en decimeter längre, så hade jag inte alls haft den här möjligheten att klara mig på samma sätt. Utan det här var ju, och jag vet inte, måste man ju fråga andra, men jag tror att det var väldigt svårt att komma åt mig. Sen har jag alltid sagt att jag kanske hade en förmåga att välja vilka närkamper jag gick in i, och fick med det mycket, mycket lite skador. Och det är ju också en viktig del i det, att ska man ha en lång och ganska förhållandevis framgångsrik karriär, då behöver man vara skadefri och inte någon gång spela på liksom 60-70-80%. Man ska kunna spela på så nära 100 som det någonsin går då. Så att nej, min låga spelstil, jag hade inte överlevt i NHL om jag inte hade haft den.
Nej. De här udda och unika fåglarna som du får klassas in som i dåtidens ishockey. Det finns ju det är väl en mytbildning kring att till exempel Wayne Gretzky, eller framförallt honom, var skyddad i NHL på den tiden du spelade, just för att han var det stora affischnamnet. Var det så för dig också, att ligan försökte skydda er från att bli skadade för att de visste vilken ekonomisk jättesmäll och sportslig setback det skulle vara om ni inte kunde spela?
Skulle det komma fram, så skulle det vara en ruggig överraskning för mig.
Okay.
För
att det...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det är snarare tvärtom, för jag spelar ju mot Wayne Gretzky jättemånga gånger som vi spelar i samma division, Edmonton och Calgary. Och jag kan lova dig att vi ägnade ganska många minuter åt att hur vi skulle stoppa honom. Både med regelrätta och oregelrätta knep. Och vem som skulle göra det. Ena stunden så skulle ju någon stor kunna proppa honom. Nästa gång var ju att en mindre som jag skulle kunna bevaka honom, och så vidare och så vidare. Men alltså det spelsinne som han hade, eller förmodligen har också, det fanns inte någon som är eller har varit i närheten av. Annars hade inte han överlevt, för att jag menar, om du hade sett honom bara överkropp på den tiden, så har du ju trott att det var en...
Det var en tanig pojk.
Det var en tanig pojk, var det. Men alltså, sånt spelsinne, det var magiskt, helt enkelt.
Ja, och det måste ha varit såna härliga fighter att gå in i. Calgary, Edmonton på den tiden. Calgary är en ganska färsk och ny klubb också, bildades på 1980 där. Vad minns du från just de fighterna? Vi har ju sett nu också, förra säsongen, Battle of Alberta. Det har blivit rätt hätsk stämning vid ett flertal tillfällen.
Ja, det är klart att det är ju historien som återigen piskas upp. Så det är ju många som inte var födda och på den här tiden, så när vi spelade och sådär. Så att det skapades ju någonting i historien som sa att det här var en stenhård rivalitet. Och det piskas ju upp igen då. Så att, men alltså det var, jag kan säga så här, att jag tyckte varje gång jag gick in i NHL överhuvudtaget, så gjorde jag det med jättestor respekt. Och hade jag inte haft det, så hade jag också haft en anledning att bli överkörd. Men framförallt när man gick in mot Edmonton. Edmonton var ju det ledande laget i NHL på den här tiden. De vann ju åtskilliga Stanley Cup på 80-talet. Och det var ju en sorts respekt. Sen var det var ganska tuffa spelare som var med. Mm. Jag menar, vi pratade om Dave Semenko, så är det ju en sak, viss tuffhet. Men om du tittade på Mark Messier och Glenn Anderson och de här, så var det ju inga dunungar heller när det gällde att spela ganska rejäl hockey. För när du är väl så duktig så att du var att vinna Stanley Cup som de var, då visste ju de på vilket sätt de behövde spela för att vara duktiga. Det är inte bara att göra mål, utan det var helheten. Och jag kan säga att jag hade en polare som jag träffade lite då när jag åker över nu, som heter Jim Peplinski, som var en av våra kaptener och var 1,92-1,93 lång och 100-110 kilo. Han sa till mig så här nu bara för något år sedan. Och det skulle du veta att jag nästan aldrig berättat för någon. Men att jag var rädd varje gång jag gick in och skulle spela.
Det var så.
Så rejält var det. Alltså man visste ju inte riktigt vad som skulle hända. För att ja, de tog ju bort det här med bench clearing brawls där alla hoppade in och slogs med varandra. Till att om någon hoppar in sig det med det, så blir man ju både avstängd och bötfälld. Men innan det så var det ju så att vad som helst kunde ju hända. Nu var ju inte
var
alla...
du rädd ute på isen?
Någon gång så när det här hände, jag var ju med om 2-3 sådana bench clearing brawls, och då visste man ju inte riktigt om det var någon som skulle kunna märka en, för att det fanns ju ingen som kunde hjälpa en mer än dina lagkamrater egentligen, men de hade ju fullt upp med sin antagonist kanske då, va? Och domarna gick ju bara ställde sig vid sidan om och tittade och så markerade egentligen vem de skulle visa ut, va? Och i princip ingen fick ju matchstraff, utan det var, kunde ju sitta 7 man i varje utvisningsbås i princip, va? Så att det då kunde man känna att då brann det till, då var man ganska liten. Det var man ju ändå, men även mentalt.
Ja, jag förstår, men går det att dra en parallell från det där till det hatet och den rivalitet som fanns mellan Djurgården och Färjestad, där det kulminerar 1983 i finalserien, där du får utstå hot och skällsord och det ena med det andra? Kan du se en liknande?
Nej, det finns en jättestor skillnad i det. Jag tycker att det var mycket, mycket mer på läktarna när vi pratar Färjestad-Djurgården. I Alberta, slaget om Alberta, var det nästan bara på isen. Det är klart att fanserna, men det fanns ju inte alls den aggressiviteten. Det fanns ju inte delade ståplatser. Ingenting i borta i Norden, men det finns ju fortfarande inte det. Utan nu kan ju sitta folk jämte varandra med Calgary-tröja och Edmonton-tröja, och det är liksom lite mer hån. Men där är den stora skillnaden. Men där på isen då var ju... Och jag tyckte det var ganska hårt spel mellan Färjestad och Djurgården när vi spelade våra matcher. Men det var inte alls det, så att det var speciellt råfult, att det var någon som högg ner någon och så vidare. Sen var när man väl var i det, så tyckte man ju att de där jäklarna, de spelar tufft och ryggsäckshockey och allt vad som benämndes. Men det var ju för att man hade respekt för att det här laget, de var jättesvåra att spela mot.
Ja, det är din rekord. Det är din rekordsäsong också. Nu slutar det här året med finalförlust mot just Djurgården. Men jag vet att du har ju vittnat om att du faktiskt var rädd när bussen började åka in mot Hovet och ni hade borta matcher mot DIF.
Ja, men jag tror att, som jag sa, att jag var mer rädd för det som var runt omkring än vad det var för motståndarna.
Hur var den läktarkulturen för en som inte var där?
Det var så ny företeelse. Det var ju inte så mycket att man hade jagat enskilda spelare på det sättet som jag fick uppleva då. Och det var ju i princip Anders Broström i Frölunda som hade fått utstått något liknande. Det blev för en ung pojk, jag var ju inte så gammal då, och det som tog hårdast på mig, det var ju att det började komma lite mer i media och framförallt i tv och sådär. Och det, den som tog värst visade var min mamma, och det hade jag ju respekt för, att hon mådde ju jättedåligt då. Då mår man ju väldigt dåligt själv också. Mm. Så att det var väl mer det då. Sen kan man ju säga, sen över tid, så skulle det här hända idag, vilket det inte gör av andra orsaker, så skulle ju inte all spelare och andra bry sig på samma sätt.
Nej.
Men då alltså, var det så pass nytt.
Visst var det så att det kastades in allt möjligt, ja, från läktarhåll? Det var vid ett tillfälle när du låg skadad i ert bås, så kom det en fickkniv kastat mot, ja, dig också.
Ja, nej, men det var allt med en himmel. Jag brukar säga att när vi gick in i någon av de där matcherna, så kom det ju en hel järnhandel ner från läktaren på oss när vi gick in. Vi hade ju sådana här kravallpoliser med sköldar som höll så att vi skulle... Och det fanns ju inte de här gångarna som man rullade fram då, utan då skulle man gå på Hovet från där ismaskinen körde ut, och så var det med matta ut, och det var ju en ganska lång bit som... Ja, då fick vi utstå både det ena och det andra.
Men alltså, det var ju också... väldigt mycket som skanderades direkt mot dig. Så här berättat i efterhand så var det stora delar av läktarna på Hovet som skanderade Håkan Loob är homosexuell. Hur reagerade du när du hörde det?
Nej, men jag tror inte att det var ordvalet, utan jag tror mer att den här att riktningen gick mot en person och lite grann åt brorsan också. Jag tror det var mer det. Jag tror inte ordvalet, som sagt, var inte det som stack i mig, utan det var ju, jag visste ju själv var jag stod någonstans givetvis. Men det var just det här att det blev ju sån masspsykos på något sätt, för att det var ju inte 10-15 stycken som skrek, utan det var ju 7-9 tusen som skrek det. Så att det är klart att visst, då kan man känna sig ganska liten, men jag tyckte ändå, om man väl kom ut på isen, så försökte man väl göra sin grej i alla fall.
Ja, och vi får väl säga det, tack och lov har samhället och samtalsklimatet förändrats och utvecklats, och idag accepteras olikheter och välkomnas in på ett helt annat sätt än vad det gjorde då, vilket kanske ledde till de här ramsen också.
Ja, nej, det är tur som du säger att det har gått åt helt rätt håll.
Ålder?
60 år.
Going strong och jobbar för Calgary och CHL. Vilken spelare skulle du säga att du är mest stolt över att ha hjälpt få till Calgary?
Ja, det är inte så många som inte har hållit på så länge. Så då, men jag är väldigt intresserad av nu hur det kommer att gå för Johannes Kinvall.
Har ju haft motigt år med mycket skador i ett HV71 som krisat också. Men har ju en fin offensiv uppsida, måste man säga.
Ja, sen är det ju en test, en mental test där, att gå igenom de tuffa tiderna också. Och förhoppningsvis, jättetråkigt för HV71, men förhoppningsvis så kan Johannes ta sig förbi det med någon form av styrka ifrån det då. Sen får man väl för deras skull hoppas att de klarar det på ett bra sätt.
Fordon?
En styck Volkswagen SUV.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 i månaden.
Nej.
Nej, kort och gott. Hur utvecklades lönerna i NHL under de åren du var aktiv där borta från 83 till 89?
Oj, ja, det hände mycket.
Okej.
Det gjorde det. Nej, men det var inte så konstigt egentligen. Jag tror jag tjänar som mest, så tror jag tjänar i princip 250 eller 300 000 dollar. Och då hade det ändå gått några år, så att när jag kom dit så hade jag ju kanske lite mer än hälften av det. Så att,
per säsong snackar vi nu också.
Per säsong, ja. Ja. Sen när jag flyttade hem så hade ju, om man tittade på Wayne Gretzky, i viss mån så hade Kenta Nilsson kanske var en av de bättre betalda svenskarna. Då pratade vi ju att de började röra sig mot 1 miljon dollar. Så att det därifrån gick det ganska snabbt. Jag tror att snittlönen när jag kom till NHL så var den 106 000 dollar. Okay. Jag tror att den här snittlönen, när jag flyttade hem tror jag det var, så tror jag att snittlönen hade ökat med 400%.
Och för att jämföra med idag, vad kan snittlönen vara? 3-4 miljoner och en rookie som kommer in eller en ny spelare tjänar mellan 7 och 950 000 dollar per säsong?
Ja, du vet, du kan ju räkna ut det, för att du har ju ett lönetak och lönetaket är ju 83 miljoner dollar, så kan du ju dela det med de spelarna som spelar och förstår att snittlönen är ganska hög.
Ja, det är en sanslös utveckling. Har det skett samma exponentiella utveckling på ledarsidan här hemma i Sverige? Jag tänker från 96 när du kliver in i sportchefsrollen till när du lämnar 2017.
Nej, det går inte att jämföra med på samma dag.
Nu tänker jag inte att du tjänade miljoner som general manager, nej. Men att det kanske förändras procentuellt i alla fall i samma takt.
Nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, jag skulle väl säga att det har varit modest, väldigt modest här i Sverige överhuvudtaget. Spelarlönerna har ju till stuck i väg, men jag vill nog påstå att managements löner har varit väldigt, det har varit väldigt återhållsamt.
Vad tjänar man då som i den rollen du hade? Nu har du haft flera olika i och för sig i Färjestad, men...
Ja, men det är ju allt ifrån när jag klev in, jag kanske hade 30-40 tusen kronor i månaden.
Mm.
Och sen avslutar man, så blev det väl ganska nära sexsiffriga belopp då, att man hade någonstans 90 000 kanske.
Ja.
Så då ser du att det...
För att jämföra med en snittlön i SHL som ligger på 112 000 per månad.
Ja, nej, nej, men spelarna har ju det har du ju stuckit iväg.
Men... Är inte det bakvänt, Håkan, att de ledarna som får klä skott för kritiken ofta, jag tänker tränare och sportchef, tjänar sämre än många av spelarna som de förfogar över?
Ja, det har ju aldrig varit riktigt förståeligt att det har varit så faktiskt, men det är så i NHL också. Det är ju ytterst få ledare som har fått de här. Det har nog blivit lite mer på sistone, men ja, men det var nästan unikt när Mike Babcock skrev på och fick, jag tror, 4 eller 5 miljoner dollar om året när han skrev på för Toronto. Men annars vill jag nog hävda att spelarna ligger långt, långt före ledarna där borta.
Kan du sen, när du blickar tillbaka, fundera på om du gjorde rätt val att från spelaren Håkan Loob 1996 gå, alltså på, ja, men några sekunder kändes det som, från att ha lämnat den sidan av livet och hockeyn till att öppna sportchefsdörren och sätta dig på den stolen. Det är ju inte särskilt många som gör det, vågar det ens.
Nej, men då gick det. Då kan jag säga att hade det varit samma premiss idag, finns det inte en chans att det hade varit så funkat eller hade varit bra på något sätt eller att någon skulle ha gjort det, än mindre. Men då var det lite, nummer ett, jag var extremt hockeynördad. Alltså, för mig var hockeyn större än livet i sig, håller jag på att säga det. Och där har vi nästan varit hela vägen förutom familjen då. Men alltså, då kände man bara det att det här gör man vad som helst för att Färjestad ska kunna fortsätta och vara framgångsrika och ha det bra. Och är det någon som vill att jag ska leda det, då fanns det ingen tvekan i någonstans. Och det var ingenting som lockade mig som pengar och sånt där, utan det var bara uppgiften och äran att få den frågan faktiskt. Så att, men idag, det är helt, jag sa det i något svagt ögonblick, att jag skulle aldrig idag anställa Håkan Loob som han var då. Med den okunskapen egentligen, med förhandlingsteknik och lönesättningar. Och då kommer vi tillbaka till vårt resonemang förut om en organisation. Alltså att det fanns så många bra människor man kunde lita på i organisationer redan, bara att de inte hade just den positionen. Så att det här med respekt och relation var ju, ja, då underlättade det givetvis. Men
ändå vinner ni guld där under din första säsong som ledare också.
Ja,
96-97,
men det är ju mycket, ja, men det är mycket när man tar över någonting, så finns ju mycket där, som jag sa förut också, va? Så att små förändringar, okej, vi hade ganska många värvningar att göra, men som sagt, det fanns ju människor som satt på det och kunde hjälpa till väldigt kraftigt, och då fanns ju den möjligheten. Så.
Din favoritplats?
Ja, ska jag vara riktigt ärlig, och det har man lärt sig uppskatta på senare tid, det är faktiskt hemma på Gotland, och specifikt kanske till och med hemma i Slite.
Då börjar jag knyta an till de banden än mer alltså, nu på slutet.
Ja, det är lite så, jag har aldrig haft, jag skaffade några sommarstugor där som jag har ägt och sådär, och sålt och sådär, men nu till och med känns det som att skulle vi inte skaffas någon sommarställe på Gotland, vilket inte alls haft den känslan förut, med tanke på att man har bott på nästan västra sidan av Sverige och det har varit lite långt att åka, det har varit lagom att åka och hälsa på syskon och föräldrarna och sådär, men nu känns det som att, vet inte om det är nostalgin på ålderns höst som ger sig till känna, men därför säger jag att Gotland är en pärla verkligen. Jag sa det, i tur och otur så är vädret en faktor. Hade det varit en sommar 5 månader om året med riktigt bra värme, som det kan vara om man åker till Spanien, så här, då hade ön sjunkit på grund av alla semesterfirare. Och jag tror att ön i sig är unik, och därför blir det en stor favorit för mig att åka till.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, det var ju när jag flyttade hem. Det är inget uttal om det. Det var ju egentligen någonstans 87-89 när jag spelade borta i Calgary. Och sen tyckte jag nog att jag kunde hålla den nivån några år när jag kom hem också.
Kan du känna att det borde ha blivit fler guld med Färjestad som spelare? Nu har du ju från 81 där, klubbens första, men inga fler.
Ja, besvikelse är väl dumt ord att använda, men lite grann var det så när vi, för det var ju inte bara jag som kom hem då 89, utan Bengan kom ju också. Det fanns en sån otrolig grundkraft i laget, så att ja, vi var ju där och Djurgården visade ju vad skåpet skulle stå, kanske mycket på grund av sin systemhockey 1-3-1 och det som vi aldrig lyckades lösa. Men vi hade ju individer i laget som jag definitivt tyckte att vi skulle kunna snutt något SM-guld till där, ja.
Vi ska inte landa i det för allt för mycket. Jag tänker att du ska få värdera alla skalper du har tagit och varit med om. VM-guldet 87 när ni bryter Sovjets dominans. Hur står det mot guldet i Lillehammer 94 i OS?
Två ganska skilda saker för min egen personliga del givetvis. För att 87 var ju ett, det var ju mitt mest för att säga, förlorade år till början. Det var ju att jag hade ett tufft år borta i Calgary. Jag hade skadat axeln väldigt tidigt och den hoppade väl ur leden 30-40 gånger det året. Och ganska tidigt så hade jag bestämt att jag skulle operera mig. Men med tanke på att det gick lite sämre och jag slutade med att jag gjorde 44 poäng i NHL det året och tränaren tappade lite grann förtroendet för mig. Jag spelade väldigt mycket i fjärde kedjan och därmed också sa till general managern Cliff Fletcher att det här, jag åker nog, jag vet inte om jag kommer tillbaka, för jag känner bara att jag har ingen bra plats i laget. Jag känner att det helt enkelt förtroende och allt det hade börjat tryta lite grann. Och sen när vi åkte ur då i slutspelet där, så när jag fick den här möjligheten att åka till VM då, så det var ju inte så säkert jag skulle få det, för att jag hade lite problem som sagt med både ett avslaget finger och axelskadan och så vidare och så vidare. Men det blev ju som en nästan som en halv befrielse att jag kom iväg dit till Wien. Sen när jag kom dit så var det lite sådär att jag knuffade ju bort någon givetvis som hade varit med där i och skulle ha blivit anmäld och fick inte bli det för att jag kom, så kände man väl lite grann det där också, liksom halvt vemod. Men samtidigt så var det ju en möjlighet att kunna vinna någonting, och det, när vi väl fick göra det, så då var det som att ett rätt så halvdåligt år blev ju ett fantastiskt år med det VM-guldet då.
Ja, och jag jag måste bara nämna det, alltså en av svensk ishockeys kanske största stunder symboliseras ju alla tydligast med det där målet som Thomas Anström gör mot Sovjetunionen.
Bengt-Åke Gustafsson. Åh, vad stark han är där igen. Albinin, och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Anström som gör målet. Åh, vilket underbart tidsspel. Thomas Anström.
Ja, nej, det blev ett crescendo som heter duga, så att med allt det från hela uppbyggnaden till det givetvis, och VM-guldet i kavaj. Sen var ju det starten för mig också, att när jag väl åkte tillbaka och opererade mig i Calgary, pratade med general managern och pratade med tränaren och allt sånt där, då var det ju en total vändning på allting för mig. För sen kom jag ju tillbaka året efter och gjorde 50 mål. Och det var väl en av de största förändringarna på en enskild spelare. Men du, i NHLs nästan historia.
Ja, och visst är det så att Bob Johnson som du har haft som tränare då blir inte kvar och istället kommer Terry Crisp in. Det är väl samma tid som vi pratar nu, 87?
Ja, det stämmer det. Men jag pratade ju, när jag kom över och blev opererad, så pratade jag med Bob och han visade ju att han hade stort förtroende för mig och liksom allting var så. Sen blev jag väl förvånad också att han blev utbytt mot Terry Crisp då, men med det sagt, så Terry kom in så spelade jag i princip i första powerplay, första kedjan nästan från början av säsongen, fast jag hade rehabbat mig hela sommaren, missat Canada Cup på hösten, visste ju inte riktigt var jag stod någonstans eller om jag var helt frisk och så vidare, och så kom in och så bara liksom exploderade helt och hållet i de två kommande åren där, så att ja, det var.
Och det är ju också Crisp som leder Calgary till sin enda Stanley Cup-titel också. Men han var en riktig galning, va?
Han gick ju från, eller vi gick ju från att ha en håller på att säga skollärare. För Bob Johnson var ju extremt noggrann. Han var väldigt mån om att försöka utveckla spelarna. För han kom ju lite grann från det här amerikanska lite college-systemet då, va? Och sen kom Terry in. Han var ju uppväxt i juniorligan och kom ju att spela själv i Philadelphia när de var så Broad Street Bullies och kom in som coach i juniorligan där det var liksom go, 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 go och kom in med lite grann den attityden. Men förmodligen den förändringen kanske gjorde att det var många som vaknade till och vi var ju faktiskt, om jag vågar sticka ut hakan, vi var ju seriens bästa lag under ett par, tre års tid där. Så vi ja, vann ju.
Vem gjorde störst avtryck av det? Jag tänker, ni hade Mike Vernon i mål, Al McKinnis på backsidan, Brett Hull, Joe Newendike som du spelade med. Det var ju otroliga stjärnor som sen gick vidare till att bli Hall of Famers också.
Ja, nej men alltså det som gjorde mig, och det är klart man satt mitt i det, kanske man tänkte på ett sätt nu när man tittar tillbaka, kanske man tittar på ett lite annorlunda sätt, men de som var de stora, ska jag säga, idolerna för mig, det var ju Lenny McDonald och det var, jag nämnde Jim Peplinski förut, va? Det var alltså ledarskap ute i fingerspetsarna. Och tar man Lenny till exempel då, som gick egentligen från att vara en hyllad spelare, målskytt, han gjorde så mycket som 66 mål ett år i NHL, gick alltså till sista året och spelade inte ens alla matcher. Alltså, men han var en sån fantastisk ledare i omklädningsrummet och runt omkring och hur han liksom hanterade Calgary media och allt där. Så, alltså, jag blev så vrålimponerad av honom. Va? Så att han är ju var ju en jätteförebild för mig. För han var högerskytt och högerforward och i princip så kunde man känna ibland att man nästan tog över hans roll i mycket med fick komma in i powerplay på den sidan och så vidare och så vidare. Va? Så att nej, men det är ju lätt att fastna vid givetvis Al McInnis och de här. Men de var ju till och med yngre än vad jag var, håller på att säga. Va? Så att det var ju de här lite äldre som visade vägen. Och jag pratade om det här med hierarki i omklädningsrummet. De stod ju för en, jag brukar säga att man kan nästan nämna det som en diktatorisk ödmjukhet.
Okej, hur funkar det? Det känns som motsägelsefullt.
Ja, men så var det faktiskt, för att han var så stark i sina åsikter och sina, apropå principfast, va? Men världens ödmjukaste människa tillsammans med sin familj, Ardell och barna. Det var sån förebild för mig, så att det är mycket möjligt att man har fått tagit med sig lite grann av det också. Here comes the siren. Here come the flames. Champions.
1989. A Stanley Cup has been won by Calgary. Du, upploppet av karriären firas ju med den där OS-triumfen 94, två år innan du lägger av, som vi nämnde tidigare. Du var på väg att vandra in på den turneringen, och hur den skilde sig gentemot 87-guldet.
Ja, men alltså 94, då fanns det, för det första så hade jag ju slutat i landslaget efter OS 92 i Albertville och sa att nu 32 år gammal, nu har jag gjort mitt i landslaget, nu kan jag satsa något år till på Färjestad. Sen har det till historien att Kurre Lundmark övertalade mig ända in i det sista. Men då kändes det som ändå så att då visste man ju att det skulle vara liksom ett OS. Man visste ju att om jag ville så skulle jag kunna spela det. Och när jag väl bestämde mig så kunde man ju förbereda sig lite grann på ett annorlunda sätt. Och så där. Så att, då gick man in med det här att vi hade ett väldigt intressant lag på pappret med yngre och äldre spelare, rutin och orutin och kompetens av olika nivåer. Så att, då kändes det ju mer som att preparationen, det var verkligen för att kunna gå hela vägen. Så att, det såg lite annorlunda. Sen är ju ett OS är ju ett annorlunda håller på att säga jippo, om man får kalla det för det. Och det som gjorde att jag till slut hängde på egentligen, det var väl egentligen misslyckandet 92 i Albertville, både på och utanför, för det var ju ingen OS-turnering för oss, utan vi levde ju som om det vore ett VM. Vi var ju inte alls tillsammans med andra i någon OS-by eller någonting. Men ju mer jag fick reda på att Lillehammer skulle vara ett klassiskt OS med alla i byn och man kunde få träffa de andra sporterna, både tjejerna och killarna, då kände jag att det pirrade lite grann. Så att därför blev ju det hela upplägget lite annorlunda, och sen slutade det också med en fantastisk avslutning.
Din största motgång?
Nej, men alltså det är klart att om man är tävlingsinriktad och har en, som jag tror ändå, en ganska stark vinnarinstinkt, så är ju alla förluster, speciellt om man är på väldigt hög nivå. En av de större, det var ju faktiskt förlusten 1986 med Calgary också, när vi förlorade mot Montreal i den finalen. Men sen samtidigt, den gick över ganska snabbt. Vi pratade om mycket lärdom av det också, att du får vara med där framme och så får du stryk, så får du en liten smäll på käften, men du kan faktiskt använda det som lite tändvätska för kommande sova. Men sen var det nog det här som vi pratade om, att vi skulle nog ha vunnit några matcher eller några SM-guld till där i slutet på 80, början på 90-talet. Men annars tycker jag nog att det som kom sen med erfarenheten, man visste att det var ups and downs. Motgången 93-94 var väl inte speciellt rolig, den vi åkte ner i det som kallades för allsvenskan då. Men å andra sidan så vändes det till någon euforisk glädje när vi klarade oss kvar och fick vara kvar i elitserien. Så, att,
så här då, jag omformulerar mig. Som ledare, ja, så har du tvingats ta vissa beslut. Och då tänker jag kanske framförallt på sparkningar. Roger Melin 2007, Andreas Johansson 2013, Thomas Rundqvist 2017. Det är väl tre som sticker ut nu så här spontant när jag tänker tillbaka. Vilken har smärtat mest? Nu kanske jag glömmer någon som du vill nämna också, men om du ska ta de här tre.
Nej, men det absolut hjärtskärande var ju Thomas. För vi hade ju kamperat ihop och men man får ju också förstå att det är ju inte, det var ju inte jag som tyckte att Thomas inte skulle vara kvar, utan det var tiden och tillfället var ju så att Färjestad gick ju, vi hade ju väldigt tufft just då med ekonomin och vi behövde ju spara ganska mycket pengar, så vi gjorde ju stora förändringar och tyvärr i de stora förändringarna så åker ju folk med lite grann och där får man ju verkligen, verkligen hålla isär sak och person.
Ja, han var ju junioransvarig då. Hur har er relation förändrats efter det?
Nej, den finns där fortfarande på ett bra sätt. Vi äger ett hotell, driver ett hotell tillsammans och träffas med jämna mellanrum och vi spelar golf och sådär. Så det från min sida, så, och det är klart det är lättare för mig kanske att säga att att det är som om ingenting har hänt. Sen får ju han svara för vad han tycker och tänker, men jag tror nog att även Thomas är med sak och person, man får hålla isär det. Det var lite rörigt i Färjestad just när det gäller honom. När det gäller Roger och kanske några andra också som man har fått förflytta så att säga. Det ligger var lite mer i sin natur om saker och ting, att framgångsrikt och hur allting gestaltat sig just då. Så att det var en del av arbetet.
På tal om rörigt, jag tänker på säsongen 2013-2014. En väldigt turbulent sådan. Jörgen Jönsson lämnar sportchefsstolen. Du sätter dig på den. Kickar Andreas Johansson. Rickard Wallin, Christian Berglund är väl utanför truppen där. Sen tar ni ju ändå er till final där ni förlorar mot Skellefteå, men är det den mest stökiga säsongen i Färjestad under din ledarperiod?
Ja, jag vet inte om jag ska kalla det för stökig. Jag tror det bara att det var ett bevis på handlingskraft att utifrån att behöva göra saker och ting för att förändra till det bättre. Det tror jag nog så man ska säga det. Sen är det som sagt alltid tråkigt att behöva flytta bort folk och sådär, för att jag har nog, kan jag nog säga att det är oerhört, om det ens har förekommit att jag plockar bort någon för att jag har tyckt att de var, om jag får uttrycka mig, stark skitstövlar. Utan det har varit mer i position och förändringar för att göra saker och ting bättre utifrån att det givetvis inte har varit riktigt, riktigt bra. Och det är klart, det är ju lite grann det här som man genomlever nu, att man vill ju hela tiden förbättra saker och ting. Och förr var det kanske så att man kunde göra det mellan säsonger, men det blev mer och mer vanligt då också att man behövde göra saker under säsongen också. Va? Men
det ryktades ju där att Andreas Johansson var ute efter Leffe Karlssons huvudtränarjobb och att han kanske försökte lite för mycket, att det blev påfrestande för spelargruppen. Var det därför han fick gå?
Nej, man kan ju aldrig ta ifrån någon att ha hög ambition och allt det kan man ju aldrig använda som en orsak. Det handlar ju mer om dynamiken och kemin i ledarstab och allt sånt där. Och det kanske inte passar precis just då. Så att nej men att han skulle få lämna oss bara för att han jagar någon annans jobb, det stämmer inte.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är ju, alltså det är många under hela min framfart, alltså, men jag säger så här att hade det inte varit för Conny Evensson så tror jag nog inte att jag hade hamnat där jag hamnat på senare tid efter att jag kom till Färjestad.
Alltså han är en ständigt återkommande person i den här podden. Det är väldigt många gäster som har nämnt Evensson som betydelsefulla i deras karriärer. Och när man nystar lite i hans ledarstil så verkar han väldigt mångfacetterad.
Jo, men det jag nämnde det här att man kan vara i och ur. Och det är ju, jag kan säga så här att om jag skulle skriva någonting i Wikipedia så skulle det vara Conny Evensson som skulle vara där i och ur. Han hade ju den extrema förmågan att vara en bland grabbarna när det var dags för det. Och sen när det verkligen gällde att någon skulle leda och någon skulle veta och tala om. Och så här, då var ju Conny extremt bra på det också på grund av sin kompetens. Men det där kan man ju spilla bort om man inte har förmågan i tajmingen att göra rätt saker vid rätt tidpunkter. Du kan ju försöka vara med grabbarna när det går dåligt och klappa dem på ryggen och allting och det får helt fel effekt. Det kanske är så att du måste välja och det tror jag Conny var extremt bra på. Sen var han ju inte så där som integrerade sig för hårt med folk så att det blev att de nästan kunde ta honom som gisslan. Utan han visste väldigt, väldigt väl vad han stod för och vad han stod själv, i vilken mylla och allt det här. Och det imponeras jag våldsamt av.
Din bästa värvning?
Oj. Nej, men alltså ärligt talat, jag tyckte vi givetvis som misslyckades mamma en del också, framförallt kanske på senare tid när man höll på. Va? Men jag tyckte att det var mycket som funkade på den tiden vi höll på att värva som mest då, tack vare givetvis att där vi startade med ryggraden, att den fanns. Så när Jönsson och de här fanns så det kom en norrman som helt plötsligt lyckades, så var det en lyckad värvning, men på grund av mönstret och strukturen som fanns där innan, så att det finns många lyckade, men som jag var inne på han förut, Jaroslav Spasek var ju en dröm att få till på det sättet som det blev. Det var inte alls meningen att jag skulle värva Jaroslav Spasek.
Utan var ute efter
en Nej, men det var fantastiskt. Jag, Kalle Ryster, gammal radioreporter på Sveriges Radio, satt där nere och var väldigt hockeyintresserad. Han skickade väldigt mycket reportage till Radiosporten och sånt där och även annat. Fick jag kontakt med, så frågade han om jag behövde någon hjälp någon gång. Ja, visst. Ja, och han levde ju nere i Tjeckien och så jag sa att jag skulle åka ner och titta för vi behövde ha en back. Och jag hade ett par namn som han väldigt gärna skulle kunna plocka fram lite mer om. Och sen här plötsligt när jag kommer ner så har han fem, sex namn, så vi ska åka runt lite grann. Så han till och med hjälpte mig och jag fick åka med han i bilen. Så vi åkte runt och tittade på matchen. Så hamnade vi i en match där Pilsen spelade på hemmaplan. Och då var det två spelare, en i hemmalaget och en i bortalaget, som jag skulle titta lite extra på. Men inte Jaroslav Spasek, och han hade inte honom på listan heller. Och så gick matchen igång och så jag tänkte han ser lite knubbig ut och sådär, men otroligt bra på skridskorna, bra passningar, och ganska tidigt så väckte han ju mitt intresse. Och sen gick det väl till halva matchen, då gjorde han självmål och då tänkte man väl att ja, vad är det här då, men det var mest otur då att han sköt i egen bur. Sen efteråt så jag sa till Kalle, vi måste få träffa honom, vi skiter i de andra två, så att Kalle Ryster fixar till så jag, eftersom han var på hemmaplan så ska han ju inte med någon buss eller någonting. Så att vi fick träffa honom på en mörk bar någonstans. Och inte ett ljud engelska kunde han. Han kunde liksom ingenting. Men Kalle som förstås hade varit mycket i Tjeckien, han kunde ju tjeckiska flytande. Så att han satt ju översatt det hela tiden. Och alltså det var så skön kille när man träffade honom. Och han var så glad och han var så sprallig och allt sånt där. Så jag sa efteråt sen till Kalle att den här ska vi verkligen värva. Ja, då visade sig att han hade ju kontrakt kvar och sådär. Men det slutade med att vi fick hyra honom från Pilsen i 2 år. Men sen redan efter ett år så gjorde han ju succé i Färjestad. Och sen försvann han ju bort till Nordamerika.
Ja, alltså det är det som är så intressant med att du nämner just Spasek här. Att han är ju bara i Färjestad under en säsong 97-98. Slutar ju med guld och han gör ju succé från sin backposition. Och har ju en fin NHL-karriär efter det. Men att han sticker ut här trots alla fantastiska spelare som har vandrat in och ut ur Löfbergs arena.
Ja, men det var något tillvägagångssättet hur det gick från att man i princip inte visste vem man var eller kände till han alls egentligen. Mm. Så bara så det smack och sen den otroliga utvecklingen. Ja. Och då känner man lite grann så här, alltså gick du hitta en helt okänd, eller helt okänd, men i alla fall för de flesta, och ändå få honom till Karlstad, ingen engelska, ingenting, och utveckla honom på ett år till att bli NHL-spelare.
Och OS-spelare.
Det tycker jag. Och dessutom vinna allting.
Ja, exakt.
Han vann ju OS, han vann ju VM, han vann ju svensk mästerskap. Så jag menar, det är ju, ligger ju an på han givetvis, men just att han kunde, att vi kunde värva han till Karlstad och få den här explosionsartade utvecklingen, det tycker jag, då känner man att det där är både kul, spännande och att överhuvudtaget var möjligt, var ju enastående.
En klubb du inte gillar?
Ja, det finns kanske någon fotbollsklubb, men nej, skämt åsido. Men alltså, jag tycker inte att man ska ogilla någon. Det är kanske att man gillar dem lite mindre. Men alla behövs. Jag tittar ju på SHL idag. Alltså, vem skulle vi vilja vara utan? Nej, jag tycker nog att det är... Jag nästan... vill man väl inte erkänna, men jag känner ju att jag mår lite dåligt av om Brynäs eller Linköping eller HV, de ligger där nere och ska utsättas för någon form av fara här när det är så att det har varit som det har varit och sådär, och jag vill så väldigt gärna att de här bra varumärkena ska spela i den högsta ligan med bra förutsättningar, så att därför kan jag inte säga att ha HV, vi har aldrig gillat er, och jag tycker nästan tvärtom att vissa varumärken får inte drabbas. Sen måste de ju, ja, men det, styra över sitt eget öde, va? Men du förstår vad jag menar.
Ja, jag köper kan det inte... fullt ut.
Och Djurgården, utan den rivaliteten Färjestad haft med Djurgården, så hade inte svensk hockey alls varit på den nivå man är idag. Man får uttrycka sig stark.
Nej, men det föder ju både framgång, ja, det föder framgång, engagemang, pengar och i slutändan en väldigt bra produkt. Men det fanns ju rykten, nu när vi pratar om att åka ur och vara i botten och så vidare, att Färjestad ville stänga elitserien /SHL. Jag minns inte exakt vilket år det här var. Fanns det någon substans i det?
Ja, jag tror nog att diskussionerna gick ganska varma då, hur man skulle hantera utvecklingen av svensk hockey överhuvudtaget.
När var det här aktuellt, skulle du säga?
Ja... När kan det här ha varit? Det måste ju ha varit ändå någonstans slutet på 90, början på 2000-talet och en bit in där.
Att stänga elitserien?
Ja, det låter ju som att man försöker stoppa någonting, men det är snarare tvärtom, att man skapar lite annorlunda förutsättningar för att bli ännu mer professionell och ännu mer konkurrenskraftig i det världsliga perspektivet. För att det är lätt att man fastnar i det lilla perspektivet. Va? Och vi kommer att se det, Sanna Menor, framöver här, vilken konkurrensutsatthet vi kommer att ha närmaste åren från andra ligor. Och det här var ju ett sätt att vi diskuterade. Det var ju inte att bara sopa igen det, utan det var ju att hitta någon form av framtidstro eller framtidsförändring för att egentligen svensk hockey skulle bli bättre. Och att man, som en del tror ju bara att det var, man tänker på sig själv och skiter i alla andra. Att det var ju snarare tvärtom, att vi skulle ha tankar om hur man skulle kunna göra allsvenskan, division 1, allting mycket bättre, så att man stod emot konkurrensutsattheten som redan fanns då och som har bara växt egentligen med tanke på att KL kom och schweiziska ligan, tyska ligan. Och tittar man nu, hur kommer framtiden och te sig egentligen? Va? Och då måste man ju se till att man är stark och så bra man någonsin kan bli. Men sen då fanns det ju krafter kanske både inne hos oss och utifrån som kände att den svenska modellen och allt det här är ändå det som ska gälla. Då, va?
Men det låter som att du ändå skulle ha velat gå på vägen.
Ja, jag ville att svensk elithockey i form av, inte elithockey men form av elitserien som det heter då, eller SHL, skulle våga ta steget att bli extremt kommersialiserade, professionella och drivare. Sen att svensk
hockey ändå, kan man säga då.
Lite grann, och det var inte alla som älskade det. Va? Men jag tänkte bara att ska man kunna få spelarna och verkligen vilja vara här i svenska hockeyligan, då måste man vara attraktionsmässig. Då måste man ha en attraktivitet som gör att folk vill vara här. Men sen om det innebar att man kunde betala dem ännu mer, så att hela svenska hockeyligan bara växte och blev egentligen Europas bästa liga. Va? Nu
apropå det här, det är ju ett väldigt intressant och det är nästan ett alltid aktuellt samtalsämne också. Och om vi tar det världsliga och europeiska perspektivet, så satt ju du faktiskt som vd för HUB Europe, eller Europa som det hette för, ja, det är ju 10-11 år sedan, kanske lite mer till och med, där flera klubbar i Sverige, Frölunda, HV, Linköping, Djurgården, Färjestad, Luleå, Modo, hade personer som utredde om det fanns en möjlighet till att skapa en europeisk liga, som jag har förstått det.
Ja, alltså det kanske inte var det enda målet med det, utan utredningen var ju precis som det låter. Det var en utredning för att titta på vilka förutsättningar fanns det att få ta hockeyn till nästa nivå. För att nu blir man ju filosofisk i det här, va? Och det kanske inte landar hos alla att man är det heller, men det var ju lite grann att konkurrensen blir ju inte mellan Färjestad och Frölunda eller Färjestad och Djurgården. Konkurrensen blir ju egentligen mellan sporterna i Europa. Jag menar, hur står man sig mot fotbollen? Hur står man sig mot skidåkning eller vad det än må vara? Va? Så att det var ju det som man var så, som i alla fall jag stod för.
Men ambitionen var väl att skapa en europeisk superlig, om man säger så?
Om det hade lett till det, så skulle det finnas en möjlighet att göra det också. Ja. Men det var ju oerhört lång väg att vandra givetvis, för det, man skulle ju hitta allt ifrån näringslivets vilja, alltså hela investorsektorn, alltså vem var beredd att vilja göra, och det är ju, det gör du ju inte i en grisblink, va? Men
hur nära skulle du säga att det var? För min kära kollega och vän Sanne Lindström var ju aktiv spelare då. Han har ju berättat det, att det fanns ju en klausul för den här Europa-ligan, att då skulle eventuellt lönen kunna höjas om en sådan klubb ingick i ett sådant partnerskap med andra klubbar för att skapa den här superligan.
Nej, det vill jag säga. Så långt kom man aldrig. Okay. Utan jag vet ju, satt ju på den där så att säga, undersökande utredningen, så att säga. Men det, så långt kom vi aldrig, utan det fanns bara ett embryo till att titta på hur skulle strukturellt det kunna se ut, med allt ifrån tv-rättigheter till investorer och allt det. Men det var ju inte... Frågan var ju inte ställd till någon egentligen på det sättet, utan det var ju bara en intern utredning som gjorde att det var jättebra att göra den, för då fick man ju reda på, går det eller går det inte? Och det slutade med att nej, det visade sig att det var för många parametrar som inte klaffade för att man skulle kunna ta det steget, och därför blev det ju ingenting heller, utan där kanske utav så kom nu lite grann mer det här att, ja, varför kan vi inte då ha ett Champions Hockey League, eller ja, vi börjar med Nordic Trophy, vi har European Trophy, för att vi ändå skulle få ett sportsligt utbyte över gränserna.
Den förelämpningen hörde du oftast ute på isen?
Ja.
Ja, jag vet inte. Klassiska chicken weed.
Ja, det är klart, första åren borta i NHL var ju, då var vi ju verkligen det. Det var ju inte bara att någon hittade på, att någon eventuellt hade sagt, utan det fick vi höra hela tiden ju. Så att det är klart att visst var det var väl en förolämpning, men det var ju samtidigt någonting som man hade hört innan man åkte dit, att så kommer det att vara, så man blev inte direkt chockad. Så att, nej, men jag tycker inte det. Det har varit högt i taket. Alltså, jag tycker det emotionella ska inte styra överallt, men det måste finnas där. Och det är både verbalt och så här, rent praktiskt, håller på att säga. Så att jag tycker att det är en annorlunda attityd och kultur och så här, i idrottens absoluta, framförallt lagidrottens absolut högsta nivå. Va? Så att någonstans får man väl förstå att så här är det. Det här håller, går det. Och då får man nog vara preparerad, så man ska inte behöva komma in och vara chockad över saker och ting. Så förolämpning, nej, det tycker inte jag. Jag vill inte ens komma ihåg att jag tog vid med någon sån på plan.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag tror att jag skulle vilja få tillbaka smartness när det gäller interference och hakningar. Det låter ju inte som en lirare som skulle vilja ha det. Nej, men jag tycker
jag
det bara
för... menar faktiskt. Ja,
ja, så fort jag säger hjärnskakningar, så förstår du vad jag menar. För
absolut.
Att om vi får ner farten lite grann, för att jag menar, det främjar inte att ha hög fart bara, för att du vet ju själv, om du kör bil alldeles för fort, du har ingen kontroll på saker och ting, va? Åker du skridsko alldeles för fort, vilket många kan göra idag, så tappar man också kontrollen, och ju fortare det går, desto mindre split vision har du möjlighet att ha. Det blir lite mer tunnelseende.
Så en liten fasthållning kan metaforiskt här fungera som en slags stoppskylt då?
allt ifrån att det kan uppstå mindre våldsamma tacklingar eller smällar, ska jag säga. Och att det också uppstår möjligheter för lirare att få lite mer utrymme. Idag så ser jag ju, det är därför jag tror man blir kvar i anfallszon, det är lite handboll ibland. Va? Ena laget ligger på som fan i 1,5-2 minuter och sen går över på andra sidan. Det är ju för att som back eller som försvarare så måste du släppa fram folk hela tiden. Du får inte lov, för så fort du åker i vägen för någon, då är det 2 minuter. Håller du i någon lite grann så är det 2 minuter. Och så jag säger att, och det låter också kanske konstigt och dubbelbottnat, va? Men smartness, det är ju också att kunna interfera någon på ett snyggt sätt. Eller att hålla i någon lite grann för att ge din medspelare lite mer utrymme.
Absolut. Alltså många gånger så missuppfattas ju spelsinnet som att det är bara flippmackor. Men det kan ju vara att välja att gå in i ett fysiskt spel vid rätt tillfälle nere i sarghörnen för att öppna upp för sina lagkamrater. Det är också en form av spelsinne.
Ja, men det är ju det som gör den här idrottssporten så fantastiskt härlig. För det är ju så mångfacetterat av vad är smartness, va? Det är precis som du säger. Smartness kan ju vara att åka på ett visst ställe där ingen annan så kommer pucken dit, så får jag hur mycket tid på mig som helst. Eller att inte bara åka full fart utan få pucken bromsa upp lite grann så du får ett avstånd till motståndaren och sen ta fart så du får ett övertag. Det är att göra den där lilla picken, alltså i interference, så att någon kommer fram. Det är ju det där att lura någon på en teckning, att man ska, så blockar man klubban istället och så sparkar man tillbaks den. Men många sådana här regler har vi ju egentligen, vi har infört regler som gör att ingenting sånt är ju möjligt egentligen. Där tar man ju bort mycket av människans användande av smartness. Det är en jäkla skillnad mot vad jag säger, mot den här brutaliteten att man håller någon med klubban i 4 sekunder så att den inte kan komma någonstans, och framförallt om det är någon som kommer med pucken och jag kan göra vad jag vill med honom. Det är inte det jag menar på långt när, utan det är det här smarta spelet som jag tycker lite grann försvinner, och med det så försvinner också möjligheterna för att lite kanske tekniskare, lite mindre, snabbare spelare ska få ännu mer utrymme.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Jag hade nog väldigt, väldigt gärna velat spela för Montreal Canadiens.
Mm-hmm. Som ni vann över där i finalen?
Ja, men också att få lära sig att där hockeyns mecka, alltså, det alltså, historiska perspektivet är ju ett fantastiskt lag egentligen. Men givetvis med det sagt också otroliga förväntningar och krav och allt vad det med vara. Men det är alltså det som det är fullt lite Real Madrid, Barcelona. Och, om ändå inte varit så jätteframgångsrika sista taget om man säger. Men det skulle jag vilja. Och framförallt kanske spela i gamla forum, men den är ju borta så att...
Där är du om 10 år.
Karlstad.
Mm. Är du pensionär på 100% nu? Nu men knyter vi ihop den här cirkeln på ett bra sätt, tycker jag. Det var ju där vi inledde.
Ja, jag kan vara pensionär väldigt snabbt, men det är inte det. Jag ska nog inte säga tid, för då kanske jag får dra en vit lång. Nej, men det är ju på sin upphällning alltihop. Jag har energi kvar för att göra det jag gör, men det är ingenting som säger att jag gör det här nästa år ens.
Nej. Håkan, jag tycker att vi har sammanfattat, ja nu får ju du faktiskt göra den bedömningen också, men vi har tagit upp det bästa och det svåraste och tuffaste från spelarkarriären och även grottat ner oss i din ledarkarriär. Tycker du att vi har missat något?
Nej, det är svårt att komma ihåg om man har sagt den. Så. Men det är ju Mr. Klippare och du som får vara...
Exakt.
Det är ni som gör det här bra nu.
Ja, det är ditt innehåll som gör att lyssnarna vill stanna kvar. Stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Det har varit en ära, måste jag säga.
Tack själv, Adam. Intressant.
Väldigt intressant. Och till alla lyssnare också, hoppas att ni fortsätter hänga med oss för resten av säsongen. Det finns många intressanta gäster bokade för de kommande torsdagsavsnitten. Det här var Håkan Loobs avsnitt, och har ni några tankar eller gästförslag, då vet ni vad ni ska höra av er. Jo, adam.johansson@expressen.se eller på sociala medier. Nu tackar jag och Håkan Loob för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.